Partivänner, jag vill inte bestrida att Agne Gustafsson har änglarna på sin sida. Jag vill inte bestrida att Gösta Björk har änglarna på sin sida. Eller att Barbro Nordenhäll har det. Eller att någon av alla de talare som har uttalat sig i debatten också har änglarna på sin sida. Och mot änglar kan det vara lite trist att kämpa. Men det är min uppgift. Jag kan möjligen säga att dessvärre tycker väl de flesta här att om jag inte har änglarna så har jag troligen dagens folkopinion på min sida. Men låt mig börja lite grann med sakfrågan. Om den parlamentariska utredningen och kompromissen. Vi har haft parlamentariska utredningar i 18 år nonstop. Och när det inte suttit parlamentariska utredningar så har det varit överläggningar mellan partierna. 18 års arbete har lett fram till att vi nu står inför genomförandet av ett väldigt författningskomplex med en helt ny författning, där detta är en liten del. Skulle vi innan vi ens har fört detta stora författningsverk i hand tillsätta en ny utredning? Gustafsson påpekar att 66, det var jag själv som försvarade det i riksdagen den gången. Då var det därför att vi hade ett förslag som innebar ett stärkande av statschefens ställning. Och det var det nödvändigt. Nu har jag fått bort det. Jag har genomfört parlamentarism. Vad skulle då den här utreda? Jag skulle innan den nya författningen är genomförd och inklusive kompromissen. Ja, då är det något oklart vad den skulle utreda. När den nya författningen är genomförd, då är det rätt, som jag tror Hilding Johansson eller om Olle Svensson var inne på, att då krävs det ju för sig inga större utredningar för att genomföra en republik. För då krävs det bara egentligen författningen, ändring av några ord. Då behövs det knappast i för sig en stor parlamentarisk utredning. Så därför att efter 18 år av oavbrutet parlamentariska utredningar kräva en ny utredning innan, som man inte riktigt kan klargöra vad man skulle syssla med en gång, när man inte har den nya författningen genomförd. Det kan inte finnas sakligt motiverat. Det kan inte finna det. Kom ihåg nu att vad vi har framför oss. Man säger att den här kompromissen är likgiltig, men det ligger ett oerhört arbete om det, bakom det. Själv vill jag på månader 65-66 för att mangla fram parlamentarismens grundsatser och allt vad det ledde fram till för konsekvenser. Sammanträde efter sammanträde. Nu har vi lyckats få förankrat dem formellt i den här kompromissen. Men det är ju en överdrift att säga att här är ändå huvudet kvar. Huvudet kvar som Claes Engström är inne på. Det är inte det. Det är en plym. Och det är realiteten, en dekoration som är kvar. Och därför är det lätt om man sen vill att genomföra republik. Det som nu är framför oss är ju ett gigantiskt jobb. Vi ska alltså förankra det här i partiledaröverlägg. Du hörs. Hålla hårt på det här. Och fall inte några steg bakåt. Någon tror det. Lägga fram hela denna nya grundlag till nästa års riksdag. Där det här är ett element. Den ska sedan återigen genomföras av 74 års riksdag. Och sen träder den i kraft 75. Sen har vi dessutom det som Gösta Björk packade på oss i förra kongressen här med ordnarna. Och det har tagit många arbetstimmar, kan jag lova Gösta Björk. Men det är snart klara med det. Men det ska vi klara nu. Och det vi har att göra under de närmaste 3 åren fram till nästa kongress. Och det hoppas jag kommer att kunna säga vid nästa kongress. Att nu har Sverige fått en ny författning. Genomförd av 1973 års riksdag av en socialdemokratisk regering. Och bekräftad 1974 av en socialdemokratisk regering, hoppas jag. Och sen får vi diskutera då vad man ska göra sen. Men att tillsätta en utredning som inte vet vad den ska syssla med innan man ens har fört den gamla i hamn. Det finns inget sakligt skäl för annat än om man vill göra en politisk gest. Vi kan inte leka med varandra, det är frågan om. Då säger man att ja, men det är ju viktigt. Titta vad Tage Erlander sa 1928. Ja, det är klart. Han sa det då, han skrev om presidentmakten och det här. Han ville ha amerikanskt system. Men hade han fortsatt att göra det som sin politiska huvudfråga, så hade han inte suttit här på första bänk och skrivit namnteckning i sina memoarer här under hela kongressen. För det hade inte blivit några memoarer utav Tage Erlander. Men vad gjorde han? Jo, han kastade sig in i arbetet på sysselsättningsfrågorna, lantarbetarnas sociala förhållanden och allt detta för att förändra Sverige. Han blev säkert en god republikan. Han menade ärligt vad han skrev i arbetet. Han talade på kongresser om det här och om republik. Men det var inte där han satte in sina krafter på att förändra samhället. Säger man att LO har ju beslutat. Här finns ju en stark opinion. LO, den fackliga stora rörelsen, har beslutat att nu ska vi ha republik. Och det måste vi ta hänsyn till. All right. Men vad tror du det kommer sig att Arne Geijer sitter inte här frustande av förväntan? Vad tror du det beror på? Jag har säkert träffat Arne Geijer, samtalat 100 gånger med honom sedan LO-kongressen. Tror ni att Arne Geijer någon enda utav dessa gånger tagit upp republikfrågan och LO-kongressens beslut? Tror ni det? Vad tror ni att Arne Geijer har talat om? Jo, han talat om sysselsättningsfrågan. Och vad gör ni åt arbetsmiljön? Och vad gör ni åt anställningstryggheten? Och vad tänker ni göra åt det fackliga kravet och det fackliga kravet och det fackliga kravet? Och det har vi resonerat om. Icke en gång har han resonerat om republikfrågan. Jag ser mina utomordentliga vänner här, Gösta Björk och Henriksson. Träffar regelbundet nu när jag är förvisad från Jönköpingsbänken mera sällan när jag träffar Hugo. Men inte är det så att när vi träffas, det är då och då att ni sätter er och säger: hörru, vad gör ni åt republiken? Utan ni frågar: vad gör partiet nu åt den här viktiga frågan? Vare sig det nu gäller byggnadsarbetarnas förhållanden i Göteborg. När jag var på er avdelning nere i Göteborg och tala. Inte var det republik vi talade om. Vi talade om sysselsättning för byggarbetare i Göteborg. Och det är en väsentlig fråga. Klart. Jag tittar på min post som jag får nu 4000 brev om året från vanliga människor. Hur många tror ni att de breven handlar om republiken? Sten Sjöberg skriver någon gång. Det är all right, han är en ärlig kämpe för sin sak. Men annars handlar det om människornas vardagliga bekymmer. Där de kräver att partiet ska agera och regeringen ska agera. För de vill ha dem lösta. Men inte blir de lyckligare i sina vardagsproblem om de säger att, om vi säger att ja, vi har inte tid. Vi är ute och fightar för ett republikanskt styrelseskick. Men det blir så om vi möter ju ständigt er ombud och de fackliga representanterna som kommer till oss och ska uppvakta och säger att vi vill tala om den och den väsentliga frågan. Ska vi säga det? Nej, vi måste dimensionera, eller vad det heter, våra krafter på annat sätt. För vi har detta republikfråga som vi ska driva. Tror du de säger att vi använder de krafterna på rätt sätt? Jag för det resonemanget så här, att jag för inte i första hand det valtaktiska resonemanget. Därför att visst skulle det vara sådana risker. Men om det var så att man inom arbetarrörelsen, inte bara på kongresser, utan inom arbetarrörelsen i det vardagliga jobbet upplevde denna som en central och väsentlig fråga som upptog tankar och känslor dag efter dag, ja, då skulle vi satsa på den trots alla risker som det kunde innebära valpolitiskt. Det är inte så vi ska resonera. Men jag upplever inte att detta är en så väsentlig fråga i den fackliga verksamheten, i den kommunala verksamheten, i verksamheten i riksdagen, i människornas vardag, att den är värd att sätta en stor del av partiets krafter på att försöka föra i hamn. Det är det enkla argumentet. För att vi måste ju spegla män. Det har ju varit den fantastiska styrkan med denna kongress, att den har speglat människornas bekymmer i vardagen, förtroende hos människorna att partiet ska gripa sig an dem. Och till de bekymren i vardagen hör icke det här idag. Man kan till och med säga att förmodligen tycker de det är konstigt att vi lägger ner en sån oerhörd kraft och så mycket tid som vi kommer och göra det närmaste året på att få en modern författning i hamn, inklusive en konsekvent genomförd parlamentarisk ordning. Och de som är principiella och idealister, jag tycker de ska slåss för det här, till exempel, de kan ju ändå säga sig som Gösta Björk gjorde, att under dessa 3 år så når vi längre mot ett republikanskt styrelseskick än vi har gjort på de tidigare 58. Så det är inte förspilda år. Men vi gör ju någonting under dessa 3 år. Men driv inte, och det kommer att få ta upp väldigt mycket av min tid, av Lennart Geijers tid, av alla våra konstitutionsexperter och statsvetare vad det är. Men driv oss inte så långt så vi försvinner bort det som är det centrala i arbetarrörelsens uppgift. Jag var nere i Göteborg och då fick jag från Stora Teatern en grammofonskiva ett par veckor sedan. De skickade till mig med en inspelning av Hjalmar Brantings tal i riksdagen 1918 vid författningsreformen. Jag har aldrig hört förut. Jag satte på den skivan, det var den kvällen. Jag slog upp det. Och där var det ju en i dagens läge ju dålig kompromiss i författningsfrågan som han gjorde. Det är inte tal om att ta upp sådana frågor som replik. Det var så att vi har alltid i hela vår politik sökt driva det uppnåeliga till gagn för arbetarklassen. Det har vi gjort på det fackliga området såväl som på det politiska. Och arbetarklassen har i stort sett funnit sig väl därutav. Det var en dålig, egentligen, dagens synpunkt, kompromiss. Men det förde det framåt. Det här är mycket mindre. Men det är ändå en fullständigt ny författning för Sverige som vi ska klara 73-74. I denna fullständigt nya författning för Sverige ingår ett grundlagsfästande av parlamentarismen. Vilket är ett stort steg. Och de vill införa republik, för sen är det bara ett pendrag. Låt oss få sätta in krafterna på det där under de närmaste 3 åren. Och sen får vi fortsätta att diskutera republiken. Och därmed yrkar jag bifall till partistyrelsens förslag.
Överläggningen är därmed avslutad. Nej, det är förstås avslutad förut.